Och sen får vi inte sitta och missa såna här chanser, tycker jag. Som vi har gjort här under våren ändå, när många har så att säga gått under delvisa permitteringar. Att vi ser idag att 9 av 10 av dem som har varit permitterade har inte använt tiden till egen förkovran och kompetensutveckling. Det tycker jag är, jättetrist helt enkelt.
Dags för det fjärde avsnittet av SLA-podden. SLA står för Swedish Learning Association, som är ett nätverk för lärande och förändring, och jag som presenterar podden heter Ulf Söderberg. I det här avsnittet ska vi ta upp hur man från fackets sida ser på lärande för en framtida arbetsmarknad. Många gånger när vi pratar om lärande och framtidens arbetsliv ser vi utveckling som någonting som drivs av digitalisering och teknik. Det här året har visat att det finns andra krafter som är ännu starkare och där tekniken är mer som en möjliggörare för att upprätthålla samhällsfunktioner och produktion. Framtidens arbetsliv har inte bara knackat på dörren utan även kommit in över tröskeln. Det här aktualiserar frågor om påverkan av och anpassning till en ny arbetsmarknad och ett nytt arbetsliv. Om behov och förutsättningar för kompetensutveckling och var ansvar ligger någonstans. Det är kring de här frågorna och mer specifikt hur svaren från ett fackligt perspektiv ser ut som jag i det här avsnittet av podden ska samtala med Ann-Therese Enarsson som är vd för TCO-förbundens tankesmedja Futurion. Välkommen Ann-Therese, och du kan väl börja med att presentera dig och berätta lite om Futurions verksamhet.
Tack så mycket för inbjudan. Jo, men jag fick uppdraget att starta tankesmedjan Futurion för TCO och TCO-förbunden 2016. Och självklart när man då ska ha fått ett uppdrag att framtidssäkra Sveriges tjänstemän, så blir ju digitaliseringen och den utveckling vi redan var inne i före pandemin så oerhört intressant och relevant naturligtvis att kasta sig in i och se effekter av och vad vi behöver nu för att framtidssäkra oss helt enkelt. Så det är, vi tittar alltifrån förstått då, som jag sa, teknikutvecklingen, men demografiska utmaningar, men också liksom de värderingar som också formas och omformas med anledning av det samhället som nu växer fram.
Jag tänkte börja med en sån där liten fråga om hur framtidens arbetsliv ser ut. Den är ju inte så liten egentligen, antar jag. Men om man tänker så här, då, vilka trender är det som är starka idag och vad innebär det här för företag och organisationer och medarbetare framöver?
Jo, men vi var ju som jag sa redan inne i en stark teknisk utveckling redan före så att säga pandemin. Och pandemin som nu liksom har skakat om oss i grunden, den gör ju helt enkelt att den här tekniska utvecklingen accelererar med en enorm hastighet. Jag tror att Microsofts vd själv uttryckte det i våras med att vi har kastats in i en utveckling där digitaliseringens hastighet har gått. Vi har igenom, så att säga, tagit oss igenom 2 års utveckling på 2 månader, vilket sätter lite så att säga ett perspektiv på den accelerationen. Men samtidigt så vet vi att den här sociala distanseringen i sig blir någon slags, den gör ju att vi etablerar nya vanor. Och ju längre vi är inne i de här nya vanorna, ju längre blir de, ju mer så att etableras de och också blir bestående, som i sig då kastar tillbaks en ny förändringskraft in i den här teknikutvecklingen och förändringen av arbetslivet vi var inne i. Så att det är många krafter just nu som omformar förutsättningarna för arbetet helt enkelt.
De här vanorna eller beteendena, är inte det både, alltså om man tittar på pandemins effekter. En sån här vana eller beteende, det är ju att man faktiskt gör som vi gör nu. Man interagerar på distans på ett annat sätt och kanske lite mera. Man uppövar vanor på det här. Och det är väl någonting som man har försökt ifrån så här, teknikindustrins håll länge försökt få till, men det pandemin har faktiskt realiserat det.
Jo, men visst. Vi har ju försökt att jobba, inte minst där du påtala att vi har försökt att få till det här med distansarbetet och möjligheten och den flexibiliteten. Det har vi hållit på med 20, 30, 50 år någonting. Och det har ju funnits verktyg. Men om vi ska också lägga, liksom, vara lite sanningsenliga, jag tycker att de var ganska kassa i början. Många av dem. Och så det handlade inte bara om att vi inte hade vanan, så att säga, utan de har ju verktygen som vi nu använder, de såg inte ut så här i februari, ska jag säga. Utan de har ju i jättesnabb takt också utvecklats vart efter vi användare har ställt krav på verktygen. Så att det har ju verkligen satt av, så att säga, den teknikutvecklingen och möjligheten att använda verktygen. Men det som har varit starkast är också det som har varit svårast att bryta, det är normerna kring att vi har burit med oss det här med att vi ska arbeta på en fysisk arbetsplats. Den är ju så otroligt stark. Så att den normen har ju kanske varit ännu svårare att bryta många gånger. Nu tvingas vi ju, de som har möjlighet, ska jag säga, att som kan jobba hemifrån, att göra det. Vilket ställer mycket på sin spets. Jag skulle säga att det är mycket, jag brukar säga att den här förmågan för många att ställa om har ju varit någon slags lackmuspapper på just organisationens transformationsförmåga. Hur beredda var vi att förändra oss? För vi ser ju att, tittar vi på undersökningar idag, så upp till 96% av medarbetarna uppger att de vill fortsätta att jobba i huvudsak hemifrån, eller mestadels hemifrån, även efter pandemin. Men tittar vi hos chefer och ledare, så ser vi att ungefär 60-70% av ledare och chefer säger att man vill ha tillbaka sina medarbetare på arbetsplatsen. Och det här vittnar ju ändå om någonting som jag identifierar, många med mig, att det visar att den här krisen framförallt under våren har varit en chefs- och ledarskapskris. Man var inte riktigt beredd. Man hade inte verktygen, framförallt arbetssättet, att kunna jobba på distans och leda på distans, helt enkelt. Så det har varit en väldigt prövande tid för många organisationer. Tittar man internationellt sett, så visar ju många medarbetare ett stort missnöje med chef och ledare ett sätt att kunna organisera arbetet på distans. Men jag ska säga att vi i Sverige har ju tagit det mycket bättre. Vi upplever ändå att vi har haft. Där uppe är många chefer och ledare en stark självkritik i sina brister. Men medarbetarna tycker ändå att det har funkat över förväntan. Så att vi var väl något bättre rustade här i Sverige när det gäller att leda på distans än många andra. Men det som slår en också, det är väl att många chefer och ledare helt enkelt uppger att man har saknat kunskap om vilket hur arbetsgivaransvaret ser ut för arbetsmiljön. För det är väl den som har som syns väldigt tydligt, att det har varit utmaningar kring just det här att vi jobbar vid köksbordet och vi har svårt att dra ett streck mellan arbetstid och fritid och så vidare. Så att det är väl någonting jag har uppmärksammat utifrån den fackliga horisonten, att här behöver vi bli mycket bättre på kunskap om arbetsgivarens ansvar kring arbetsmiljö.
Mm. Och ändå brukar det inte vara någon brist på utbildningar för chefer direkt.
Nej, så kanske det, men gör det rätt utbildningar och gör vi dem på rätt sätt. Och det är klart, nu ska vi vara snälla mot varandra, tycker jag också, för det har varit en extremt påfrestande tid där vi har liksom genomgått en global kris tillsammans, så att vi ska inte. Men självklart, när det smäller och man ska applicera kunskaperna, så är det viktigt att de finns där, naturligtvis.
Tittar man framåt, eller man behöver inte titta så långt framåt, om man just hur arbetslivet har liksom förändrats under det här året. Men tittar man också på arbetsmarknaden, att dels handlar det om ett lärande för gamla jobb försvinner, nya kommer till. Men sen är det också på hur arbetssätt är på liksom befintliga arbetsplatser. Mm. Från fackets sida, hur ser man på ansvaret för den här kompetensutvecklingen för att klara av bägge de här nivåerna? Hur mycket ligger på individer, hur mycket ligger på arbetsgivare? Eller kanske på staten?
Jo, men jag tror att vi ser ett tredelat ansvar där, som blir ännu tydligare när jag tittar in i framtiden. Naturligtvis så måste det både vara rimligt och möjligt för mig att kunna utbilda mig och vidareutbilda mig, så att säga. Idag pratar man ju snarare om reskill än upskill, det vill säga möjligheten att bli bättre på det jag redan gör Och också faktiskt att behöva ställa om mitt arbete helt enkelt kanske är automatiserat och försvinner. Så att det måste ju finnas, så att säga, det måste finnas till exempel en möjlighet att ta studiestöd senare i livet. Det måste kunna finnas liksom tillgängliga kvälls- och distanskurser. De behöver komma närmare ut i landet och så vidare. Så att det finns en stor... Ett stort omställningsuppdrag som behövs komma till för högskola och universitet naturligtvis i sig. Och det blir mycket liksom en statlig, så att säga, uppgift. Men när det kommer till arbetsgivaren så är det förstås en hög förväntan att det ska vara, att det ska göras möjligt att arbetsgivaren i huvudsak ska stå för kompetensutvecklingen. För det vi behöver bli bättre på. Och det tycker jag att det är liksom en... Det som jag kan slås av, det är väl att vi tittade på det här för något år sedan och då visade det sig att ungefär 3 av 10 svenska företag idag inte hade en kompetensstrategi för sina medarbetare. Det är lite besynnerligt med tanke på den starka tekniska utvecklingen och kompetensbehovet vi såg redan innan pandemin. Samtidigt så vet vi också att 4 av 10 tjänstemän inte har genomfört en kompetensutveckling som de ändå har blivit liksom erbjuden. Och det kan ju bero på flera olika saker. Det vill säga att man själv prioriterar bort det, eller att det liksom inte är möjligt att genomföra den på grund av att man vet att man får ännu mer att göra sen när man kommer tillbaka till jobbet. Så att det är ju liksom ingen... Ja, det är en komplicerad... Det är en sammansatt liksom, där alla parter, även jag individuellt faktiskt, kanske måste ta... luta mig fram mycket mer än vad jag gör idag och ta ett ännu större ansvar för min egen kompetensutveckling och för min egen framtidssäkerhet, att vara mer aktiv, planerande och också se till att genomföra än tidigare någonsin. Så jag skulle säga att ett ökat ansvar hos alla tre, så att säga, både stat, parter och individ.
Finns det anledning att skaka fram det här gamla förslaget om kompetenspeng kanske, som fanns för 20 år sedan?
Ja, men jag tror så att det finns massa bra grejer som vi drog fram och som vi har funderat på som ligger i olika skrivbordslådor. Och det har kommit fram, det har varit kompetensavdrag, det har varit kompetenskonto. Alltså jag kan lista mig ganska lång liksom. Och utvecklingsledighet kom här för något år sedan och så vidare. Och jag tror så här att i de tider vi är i nu, inte minst under den här snabba omställningen som pandemin manar på, så måste vi vara öppna att testa olika lösningar. För det finns inte ett rätt för alla. Utan jag tror att vi måste våga prova olika lösningar. För det ser också helt olika ut i olika branscher. Så att våga testa och prototypa, som man säger numera, mera olika lösningar. Vi testa oss fram. Vi vet inte svaret riktigt innan vi börjar. Vi måste våga prova. Vi har ju fantastiska omställningssystem som levererar enormt bra. Så Sverige står ju väl rustad, så att säga, i grunden. Vi brukar ju skryta om att strukturomvandlingen är en paradgren för Sverige, och så är det ju mångt och mycket. Vi har många vilande verktyg, eller bra verktyg som vi kan gå in och fixa till. Men jag tror att hastigheten är vår största fiende här. Vi måste jobba i våra omställningssystem, inte minst, mycket, mycket snabbare framåt. Och sen får vi inte sitta och missa såna här chanser, tycker jag. Som det har gjort här under våren ändå, när många har, så att säga, gått under delvisa permitteringar. Att vi ser idag att 9 av 10 av dem som har varit permitterade har inte använt tiden till egen förkovran och kompetensutveckling. Det tycker jag är... Det tycker jag är jättetrist helt enkelt. Och nu när vi, så att säga, ger förnyat permitteringsstöd, så tycker jag fortfarande att ett krav på att vidareutbilda och framtidssäkra sina medarbetare skulle behöva vara ett krav. Ett tydligt sådant för att kunna liksom stå redo när arbetsmarknaden kör igång igen fullt ut. Så det här tycker jag är en risk för en försutten chans helt enkelt.
Finns det exempel på motsatsen, verksamheten där man faktiskt har utnyttjat tiden?
Ja, men det finns det säkert förstås. Inte minst har vi väl sett att många som har varit snabba att komma in och kunna ställa om. Vi hade ju några som har lyfts här under våren som ett snabbt exempel där man kunde lyfta, så att säga, flygpersonal till som hade någon slags utbildning här i botten inom sjukvård, att kunna ställa om till att hjälpa till inom sjukvården till exempel. Så att det finns många, det finns några exempel, det gör det ju. Men jag tror att jag skulle ändå vilja säga att det är så, jag tror att vi inte får underskatta eller undervärdera de enskilda individens attityd och vilja också att omskola sig och att lära om och lära nytt. Det är det ska naturligtvis vara rimligt och möjligt genom ekonomiskt och tidsmässigt, men att man inte får glömma också själva motivationen, alltså själva hos den enskilda individen också, så att förstå varför. Och just det här varför, om jag ska skjuta in, har ju också seglat upp under våren hos dem som ser man tydligt på arbetsplatsen, att över 32% av arbetstagarna har ju också under våren verkligen där har många chefer och ledare fått hantera det här ifrågasättandet också av arbetsuppgifter, skulle jag säga. Det är någonting vi har sett under våren. Varför gör jag det här? Vad håller jag på med? Är det meningsfullt och så vidare? Så att det har ju varit en mini-existentiell kris för många arbetstagare, så att säga. Något som man också som chef och ledare fått möta upp med och som behöver fortsätta att möta upp med. Att kunna svara på varför. Och just att motivera varför man ska, så att säga, kompetensutveckla sig blir en viktigare uppgift framöver.
Mm. Men vad finns det som kan driva eller promota motivation och vilja hos individen då?
Det är väl en förståelse generellt av vad som händer på arbetsmarknaden och varför jag måste liksom lära mig, lära om och lära nytt. Och att det ska vara lustfyllt. Och här tror jag, och spännande, och att man också förstår vart man är på väg och att man ser liksom de här bryggorna, broarna som finns till framtidens arbetsliv. Att det ska vara, så att säga, tryggt och lustfyllt att vilja vara med. Och här handlar det allt ifrån att liksom ha en politiker som vågar visionera och gestalta, så att säga, den framtid som vi går till mötes, till liksom chefer och ledare som motiverar den enskilde. Men också att den enskilde tar del helt enkelt också av det som och vill vara med. Så det här är, jag tror att just att bygga lite framtidstro och hopp kommer vara helt avgörande framöver.
Det är det här känsla av sammanhang som är viktigt i det här sammanhanget också.
Ja, absolut, absolut. Visst är det så.
Hur jobbar TCO-facken med de här frågorna då?
Jo, men det är ju högsta prioritet, skulle jag vilja säga, hos alla förbunden. Och så jobbar man lite olika i olika förbund, för utmaningarna ser ju lite olika ut. Vi har ju många medlemmar som står inför så att säga, där vi har arbetskraftsbrist, inte poliser och sjuksköterskor till exempel, och lärare. Samtidigt som många står under en omställning, så att säga, inte minst så att säga inom detaljhandel, där vi, våra ändrade köpvanor, så att säga, gör att butik, e-handel tar fart och lagerarbeten ökar och butiksmedarbetare minskar. Så att jag tror att utmaningarna är synnerligen synliga inom tjänstemannaförbunden.
Har du några exempel på där arbetsgivare och fack samarbetar bra kring de här frågorna? Och i så fall, vad är det som arbetsgivarna gör då och vad gör facket för att det ska bli bra?
Jag kan väl säga så här, att otroligt viktigt tycker jag att rätten till kompetensutveckling också, så att säga, överenskoms inom kollektivavtalets gränser. För det är de branschspecifika förutsättningarna som är så viktiga att få till. Och det finns många goda exempel, så att säga, på där det här redan finns. Och det blir ännu viktigare framöver att säkra att det finns överallt. Och jag tror att, så att säga, parterna är alldeles utmärkta och vet precis vad som behövs för sina specifika branscher. Goda exempel finns det säkert många. Och jag kommer inte på så många just nu. Eller det finns så många, jag vet inte vad jag ska gå in på.
Om du istället ska måla ut en ideal situation för lärande i och för arbetet utifrån ett fackligt perspektiv, hur skulle det kunna se ut då?
Nej, men jag tror att det är just det viktigt, det här med att vi kommer bort från att lite från, ibland kan det vara att åka på en kurs, men annars är vi ganska fast, vi ser ganska stereotyp, vi har ganska fast föreställning om hur utbildning och var den hur den går till, så att säga. Och här tror jag att vi alla är bekänt av att ändra vårt mindset när det gäller just hur vi lär och att fler lärmiljöer kommer till. Universitet och högskola är ju naturligtvis otroligt viktigt. Men de kommer ju, så att säga, jag brukar säga att de kommer inte kunna fixa biffen om man tittar mot det utbildningsbehovet vi har idag. Globalt sett så pratar man om att man behöver ett universitet om dagen för att kunna liksom tillgodose den kompetensutveckling som behövs. Så vi behöver se att det finns fler lärmiljöer, att vi behöver jobba i fler, så att säga, kluster. Och då är naturligtvis, som sagt, högskola och universitet kommer göra sitt. Men vi kommer också jobba i olika kluster och lärandeprojekt. Och här finns ett projekt och ett case som jag kan berätta om som vi själva driver. Och det är vad vi kallar för Future Fit. Och det är en snabbutbildning inom digital, där man tillskansas digitala färdigheter och förmågan att lära om och lära nytt, som vi gör tillsammans med Hyper Island och förbunden Vision, Union och Finansförbundets medlemmar, där vi snabbutbildar 500 personer under det här året. Och det gör vi också i samarbete med en innovationsstiftelse i Storbritannien, för det här är ett nordiskt projekt som heter Nesta och det finansieras av Google. Så att just såna här nya kluster av lärande där man går samman olika, kanske lite oväntade parter för att skapa liksom ett skräddarsytt lärande, det tror jag att vi kommer se mer av. Och just det här, att, tror jag också, det lärande som kommer mer och mer, det är ju också den traditionella folkbildningen, tror jag kommer att få ett uppsving, helt enkelt. Men det kommer se annorlunda ut än det gjorde förra omgången.
Mm. Arbetsförmedlingen har haft ett samarbete med Google också kring de här, där man har både erbjudit kompetensutveckling kring digitaliseringen internt och för både arbetssökande och arbetsgivare. Så det är ett exempel på sånt här kluster också.
Ja, men jättebra. Och det är väl just det att vi är ganska... När vi tänker på lärande, så är det kurs eller så är det en universitet och så ska man liksom sitta där i en aula och lära sig. Men så går inte riktigt allt lärande till idag, utan det är väl det som vi behöver förflytta oss från och se lärande på ett helt nytt sätt. Jag brukar säga att vi har också en ganska fast föreställning om att hur lärandet går till. och det är att vi lär oss väldigt mycket och väldigt länge tidigt i livet. Det vill säga, vi är ju färdigutbildade i Sverige i genomsnitt vid 28 års ålder. Sen går vi in i ett arbetsliv där vi, så att säga, ganska sällan fyller på. Jag tror att vi har något slags genomsnitt på 11 timmar per år. Och tittar man på World Economic Forum så säger de att vi behöver upp på en... Jag tror att det är, vad säger de, till 160-200 timmar per år. Så det är ju ett gap bara det. Och sen går vi, så att säga, i pension. Så vi har delat in livet i ganska tre tydliga block. Men de här blocken splittras ju upp just nu, och idag så ska vi ju, så att säga, snarare när man tittar framåt, så ser vi ett arbetsliv som kräver att vi utbildar oss eller bildar oss och lär oss, helt enkelt, i olika miljöer, och sen att vi liksom återhämtar oss och går in i ett arbete, och så går det här, det är svårt in i en podd att åskådliggöra den här nya cykeln som inte är liksom en som fluktuerar mellan de här tre, liksom, de här tre stadierna hela tiden, där du går in och ut ur lärande, återhämtning och arbete. Och just att redesigna, som man säger, ett utbildning- och lärandesystem och att arbetslivet efter det, där, så att säga, arbetslivet växer ihop tillsammans med utbildning, bildar ett helt nytt landskap. Och det är väl det vi måste till, helt enkelt, att ändra vår föreställning om hur och var och när utbildning sker. Så jag brukar säga att den branschen, det område i samhället idag som står inför en spännande och stark förändring, så är det just utbildning. Sen brukar jag tipsa många som vill vara med och förändra och bygga samhället framåt. Jag brukar tipsa om att ge sig i kast med det, att ge sig in i den branschen.
Och det här är ju det som ni jobbar med på Futurion. Och om man vill ta del av det som ni har publicerat och gett ut, hur gör man då?
Allt finns ju samlat på vår hemsida. Sen har ju våra poddar, Framtidens färdigheter, där vi resonerar bland annat kring det här. Och de fackliga utmaningarna har vi en särskild podd för också, som heter Vad är grejen med facket? Och sen... så finns vi i alla sociala mediekanaler att följa och ett nyhetsbrev att följa. Så att man får helt enkelt ta till sin kunskap genom den kanal man själv gillar, helt enkelt.
Mm. Och adressen till hemsidan är?
Futurion.se.
Då ska jag ber att få tacka dig så mycket, Ann-Therese, för det här samtalet.
Tack så mycket. Tack.
Ordet motivation härstammar från latinets movivum, som betyder satt i rörelse. Även om vi i vardagen kanske inte uppfattar betydelsen exakt på det sättet, är det ändå det som blir resultatet när vi känner oss motiverade. Vi kommer igång, vi blir triggade. Men vad är det då som gör oss motiverade? Vad är det som triggar oss i arbetet? En del svarar högre lön, andra bra arbetskamrater, en bra chef eller utmaningar. En mycket viktig förutsättning för motivation i arbetet är en bra arbetsmiljö. Ett begrepp som vi ofta relaterar till när vi pratar arbetsmiljö är KASAM, det vill säga känsla av sammanhang. Att vi förstår syftet med det vi arbetar med. Den här känslan byggs av tre viktiga delar. Hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. KASAM är en viktig aspekt för en god arbetsmiljö, och en god arbetsmiljö är ofta en bra och god lärandemiljö. Men vad fordras mer konkret för att vi ska uppleva miljön som hanterbar, begriplig och meningsfull? För det första vill vi känna att vi har en grundkompetens för att klara våra uppgifter. Med den kompetensen klarar vi rutinuppgifter lätt och har en god grund för att ta oss an utmaningar. För andra vill vi känna att det är vi själva som gör arbetet. Att vi har ett visst mått av autonomi, att vi kan styra över våra egna tankar och handlingar. För det tredje vill vi, oavsett om vi föredrar att arbeta ensamma eller tillsammans med andra, ha en samhörighet på arbetsplatsen. Vi måste uppleva att relationerna till arbetskamrater präglas av ömsesidighet och trygghet. Du som ska leda läraktiviteter kan inte kräva motivation av dina deltagare. Däremot så kan du skapa förutsättningar för att vi ska uppleva att vi har kompetens, autonomi och samhörighet. Klarar du det så kommer du få deltagare som kommer att drivas av en inre motivation för att utveckla sina kompetenser. En av de saker som Ann-Therese lyfte fram var vikten av att våga prova nytt inom lärande. Det är också något som kommer att premieras av SLA snart. Den 25 november kommer finalisterna i Swedish Learning Awards att presenteras vid ett online-event. Det är tävlande inom tre olika kategorier, nämligen bästa kompetensutvecklingsinsats, bästa innovation och bästa utbildningsavdelning. Det här eventet är öppet för alla intresserade, och du hittar mer information och kan registrera dig om du går till SLAs hemsida på www.swelearn.se. Och tills vi hörs nästa gång, ett citat av Ken Robinson. För de flesta av oss är problemet inte att vi siktar för högt och misslyckas, utan motsatsen, att vi siktar för lågt och lyckas.